Välkommen allesammans till Visning pågår, en podcast med mig, Magnus Detmar. Detta är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag är vi i Västerås och ska intervjua Max Hjärtqvist från Skandiamäklarna. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Hur är läget med dig idag?
Jo, men det är bara bra. Det är söndag, solen skiner, har lite visningar här på gång. Så att, dumt att klaga.
Mår du själv? Bra dag för mäklare så att säga.
Exakt, mår du?
Jo, jag mår jättebra. Jag har faktiskt dratt några kilometer i spåren här på längdskidor i morse. Så jag är high on life. Det får man ju passa på februari så här. Det är väl öppet spår idag om jag inte har helt fel.
Oj, ja du, det har jag inte riktigt koll på.
Nej, får vi.
Men det är det säkert. Ja, exakt.
Ja, ja, härligt. Åker du någon längd eller?
Nej, det skulle jag inte påstå att jag gör, utan men jag ska faktiskt till Alperna här snart om några veckor, så att det blir förmodligen lite åk då. Vi får se om det blir längd, men nerför blir det i alla fall.
Ja, men härligt. Det får man passa på, speciellt när vi bor det här lite kallare klimatet. Superbra, men för de då som inte vet vem du är, kan inte du berätta lite?
Jo, men självklart, självklart. Som du säger, eller som du sa, Max Hjärtqvist heter jag. 30 år snart i sommar. Jobbar som fastighetsmäklare här på Skandiamäklarna i Västerås. För övrigt ett jäkligt bra kontor. Så att det är väldigt viktigt och skönt att man hamnar rätt. Jag har en fru, Freja heter hon, också strax över 30 år. Och sen har vi två barn tillsammans, eller ett barn tillsammans, och sen har jag en bonusdotter också. De är 12 och 5 år. Lite kort om mig, men annars i övrigt så är jag en sportmänniska. Utövar ingen sport själv, men älskar att titta på allt ifrån golf till fotboll till kampsport och ja, men allt. Och utöver det så hänger jag mycket med vänner, familj och som alla andra tycker om att äta och dricka gott och sådär. Så att det är lite kort om mig.
Ja, men härligt, härligt. Var är du från Västerås?
Jajamän. Uppvuxen här och bott här i princip hela livet, förutom några korta avstickare till lite olika ställen.
Ja, okej. Okay, härligt. Och hur länge har du jobbat som mäklare?
Jag är ganska färsk som fastighetsmäklare. Jag fick mitt reg, alltså min registrering, i slutet på juni i fjol. Då, så att, strax över ett halvår.
Strax över ett halvår, okej. Okay. Ja. Och hur har det gått so far?
Nej, men det har gått bra. Väldigt bra skulle jag säga. Jag är en kille som gillar att ha höga mål. Och de målen har jag suttit upp väldigt högt som sagt, men också klarat av hittills. Så att, nej, ska inte klaga. Det har gått väldigt bra. Trots en lite tuffare marknad som de flesta säger.
Ja, jag tänkte säga det. Det är ju lite tuffare marknad och det är väl kanske bra att börja i en sån marknad.
Verkligen.
För då kan man verkligen testa, så sen när det blir lite lugnare så kommer du känna att det är en nedförsbacke så att säga.
Mm. Jo, men så är det verkligen. Och det är kul att säga det, för att alla man träffar säger så, ja, men hur är marknaden? Säljer ni något? Det måste vara för jäkligt att vara mäklare nu, men jag vet ju inget annat. Det här är min vardag. Jag började liksom mitt i den här marknaden, så att ser det bara som en fördel och jättepositivt i att man börjar nu och inte för kanske ett och ett halvt år sedan när den var som absolut på toppen. Så att, du är inne på rätt.
Får man fråga, hur många lägenheter har du sålt hittills?
Oj, ja, men lägenheter, eller om man slår ihop allt, jag säljer ju både lägenheter, hus, radhus, fritidshus, det mesta. Men ungefär runt 50 bostäder hittills. Så det blir en del.
Okej. Ja, det är galet mycket på ett halvår, 8 månader, någonting sådär.
Ja, men tack.
Ja, riktigt, riktigt bra. Och vi ska djupdyka här i Västerås bostadsmarknad. Vi vill ta lite tempo på bostadsmarknaden snart, men som vanligt så tar vi det lite i slutet av podcasten. Så först vill jag bara fråga dig om du skulle ge en allmän bild över Västerås som bostadsmarknad, de olika delarna, var man ska bo, var man inte ska bo och så vidare. Kan inte du förklara lite?
Jo, men absolut. Alltså, Västerås är ju en ganska liten stad, men ändå ganska stor, eller mitt emellan stad så skulle jag säga. En superfin stad på sommaren. Vi har ganska mycket vatten, närhet till liksom Mälaren, oavsett vart man bor, mer eller mindre. Så att vi har ju citykärnan, där det är, ja, men populärt att bo. Sen har man ju utsidan av liksom citykärnan, och egentligen vart man än är så har man, som jag var inne på, närhet till vatten. Så att ja, men det är en fin stad. Sen såklart finns det alltid, som i alla städer, vissa områden som är mer populära. Och de områden som är mindre populära. Så. Men en absolut en schysst stad. Liksom lätt i kommunikationen vart man än bor. Och en schysst stad helt enkelt.
Ja, men härligt, härligt. Mm. Och vilka är de liksom lite mer så hypade områdena? Vilka är de gatorna som alla känner till och så vidare?
Mm. Pratar vi liksom hus så har vi ju vissa områden som är lite mer högklassiga så att säga. Och det pratar jag givetvis om, pratar vi centralt, då är det ju Stallhagen. Där har man liksom lite på gräddhyllan så att säga. Där kan man ha schysst sjöutsikt men också bo väldigt centralt i ett lugnt område. Sen har vi ett till område som heter Blåsbo. Likaså ett, ja men, ett eftertraktat område där man gärna vill bo, eller de flesta. Sen är det också självklart de sjönära tomterna. Alltså de som har närhet till vatten. Och då pratar vi Enhagen, vi har Tidelindö, Barkarö etc. Men det är bra områden med liksom närhet till vatten som lockar. Men också de här cityvillorna som har liksom närhet både till city men också till vatten. Så att ja, som du hör, så här, närhet till vatten och centralt som lockar framför allt. Och de här områdena som är någonstans här mitt emellan, det är väl de som är mindre attraktiva skulle jag säga.
Okej. Okay. Mm. Och de toppförsäljningar man hör då om de dyraste villorna eller dyraste lägenheterna, är det några speciella gator där eller de här områdena som du precis har nämnt?
Mm. Jag hörde ett rykte om att det såldes någon, den dyraste villan här nyligen som utanför marknad. Kan inte svära på det, så att det, jag pratar om det jag vet, och det är att den dyraste villan jag vet innan den här då, det är på Framnäs. Framnäs är ett område som också är väldigt attraktivt, säljs otroligt sällan där. Men där är både närhet till vatten och till stan, Eld City. Den har gått runt för ja, med 25 miljoner. Så det är väl den dyraste villan som jag vet om. Och sen har vi vissa adresser om vi pratar till bostadsrätter. Där det är högst kvadratmeterpris. Och de flesta är ju de som är sjönära. Så vi pratar Hallsfrugatan, nere i Östra hamnen och så vidare. Och jag tror toppnoteringen ligger strax under 80 000 kvadraten. Så att jämför man mot Stockholm så ligger det ju långt ifrån om man pratar kvadratmeterpris. Ja. Men det är ungefär där.
Absolut. Men vad jag förstått det som så pratar man inte så mycket kvadratmeterpris i Västerås. Utan det är mest så läge och ja, skicket och liknande på bostaden.
Ja, men så är det verkligen. Verkligen. Mm. Utan det är väldigt sällan man hör spekulanter prata om kvadratmeterpris och allt mindre vi mäklare. Utan man pratar mer liksom om, som du är inne på, läget, skicket och såklart liksom vad det för adresser och så. Då. Så, absolut.
Okej. Okay. Men om vi då börjar och snacka lite om hus då och sen så tar vi lite lägenheter sen senare i podden.
Ja, absolut.
När man köper hus i Västerås, finns det några delar man speciellt ska tänka på? Vad är det man ska ta upp och som speciellt som köpare då? Finns det någonting som du alltid rekommenderar så kolla upp de här grejerna?
Mm. Nej, men det som är relevant att kolla på det är ju vad är det för uppvärmningssystem givetvis, speciellt i de här tiderna. det märker man ju spekulanter tänker på mer nu också. Men det är givetvis väldigt viktigt. Självklart det man måste också kalkylera när man kollar på hus, det är vad som behövs göras i framtiden och vad som har gjorts. Alltså, har dränering gjorts, om det är källare eller behövs det göras snart? Hur ser det ut med liksom fasaden, med taket, etc, etc. Och där tror jag att det är många som faktiskt glömmer det. Att man kommer till en visning, man kollar insidan, man känner sig, wow, det här vill jag bo. Och sen lägger man ett bud. Lite så är det för många, men det man glömmer är ju det här andra som jag precis har pratat om. Men där tycker jag däremot det har blivit mycket bättre och spekulanterna är mer pålästa och det är givetvis de delarna.
Okej. Framförallt. Finns det några grejer som du har liksom en checklista på, speciellt när man köper hus, att så kolla igenom de här grejerna för att man ska vara på den säkra sidan?
Ja, men lite som jag sa, alltså just de bitarna, alltså det som kan kosta väldigt mycket pengar, och det är ju oftast liksom tak, fasad, uppvärmning, dränering och sen generell renovering då givetvis. Mm. Men sen det som jag kollar på också, det som är viktigt när jag har kikat hus, nu köpte vi för cirka 1,5 år sedan, men det är ju givetvis vad har man för läge, alltså vad är det för solläge på baksidan? Vad är det för område vi pratar, är det närhet till bussen och sådär, ner på stan? Och har man närhet till förskola, skola? Och det är väl de här mer, ja men, för att underlätta livet så att säga. De bitarna är också väldigt viktiga att tänka på, givetvis. Mm. Mm.
Kan du märka att det finns några så rookie mistake för de som köper hus första gången? Att så, de tänker inte på X, Y, Z liksom?
Oj, bra fråga. Nej, men det är väl det jag pratat om framförallt. Alltså att man blir lite blind, eller många blir blinda tror jag när man köper huset. Man kollar mest på insidan. Och det är så att ser det schysst ut, är det snyggt, ja men då vill jag bo där. Men att man glömmer de här viktiga delarna. Sen en annan sak som jag märkt där många har mindre koll. Det är ju när man köper hus att man utöver de här liksom kontantinsatsen man behöver, så glömmer man bort att det är lagfart och det är pantbrev också som ska betalas när man köper ett hus då. Så att det är också ett tips att man behöver vara lite mer påläst när man ska
köpa
hus.
Och om du skulle förklara lite mer lagfart och pantbrev då för lyssnarna, vad innebär det?
Oj, nu sätter du mig i pottkanten här. Men, nej, men så här, pantbrev, det är ju, banken behöver ju en säkerhet i fastigheten när de lånar ut pengar till dig som köpare. Så att det lånet du har på bostaden, det behöver pantsättas. Så kortfattat, om du behöver ta ett lån på 2 miljoner och det finns 0 kronor i pantbrev i fastigheten, då behöver man pantsätta 2 miljoner. Och på det betalar du 2% i banken då. Och sen lagfart är 1,5% på köpeskillingen, om jag inte minns helt fel. Men jo,
ja,
det.
Okej, okay. Så är det. Ja, men härligt. Så det är de två extra grejerna som man då, jämfört med när man köper en bostadsrätt. Det är liksom de stora grejerna.
Ja.
Såklart el och uppvärmning och inte bara hur badrummet och köket ser ut, utan det är lite mer.
Ja, men absolut, så är det ju, så är det. Det är ju betydligt fler saker man måste tänka på ett husköp än mot bostadsrätt. Jajamän.
Ja. Kan du märka att nu så är vi dels i andra räntetider och vi har ett mycket annat energiläge, det är mycket, mycket dyrare. Kan du märka att vissa typer av hus har påverkats väldigt mycket prismässigt på grund av det här läget?
Mm. Jo, men det skulle jag absolut säga. Lite som jag sa, det känns som folk är mer pålästa idag kring de här bitarna vi har pratat om. Framförallt om driftkostnader, alltså med uppvärmningen och så vidare. De objekten eller de husen som är lite svåra att sälja idag, det är ju de som har direktverkande el. Och det är ju såklart på grund av att el priserna har varit så pass höga som de har varit. Mm. Och bara för att dra ett exempel så hade jag ett superfint hus här i höstas som ja, men var väldigt gott skick, renoverat, superbra liksom läge i ett populärt familjärt område. Jätteschysst uteplats också med både altan och gräsyta. Men ett perfekt hus för en familj. Hade cirka 20 sällskap på första visningen. Men hade väldigt, väldigt svårt att få iväg det. Och alla spekulanter sa samma sak. Det var direktverkande el som skrämde bort dem. Så att det bara ett exempel på att det... Ja, men det är just de med direktverkande el som har varit lite tuffare att få iväg.
Och vad kan man göra då om man vill köpa ett hus och den har direktverkande el? Kan man påverka det på något sätt? Kan man ändra någonting för att då dra ner elkostnaderna?
Jo, men det är klart man kan. Alltså, sen beror det på liksom vart huset är beläget och sådär. Men det kanske finns möjlighet att ansluta till fjärrvärme. Man kanske kan borra till bergvärme. Koppla in liksom luftvärmepump etc. Sådana saker kan man ju liksom definitivt kolla på. Men där är det ju oftast att man kanske inte är tillräckligt påläst. Men där är ju mitt jobb som mäklare liksom att informera det här och berätta hur pass simpelt det faktiskt kan vara. Och vad det kan påverka och hur det kan bli bättre framåt då. Oftast, många spekulanter ser det som ett superstort projekt, vilket jag självklart förstår också. Men oftast är det inte det, utan kan gå med enkla medel, men också inte supermycket pengar. Okay, så absolut, okay. Absolut.
Ja, och någon annan mäklare som jag intervjuade pratade om att, ja, speciellt att han förklarar vad det innebär att göra de här grejerna, men också... Mm. brukar dra fram en typ av kostnadskalkyl på det hela just för att få igenom så att folk inte tänker att det blir för dyrt att göra sådana grejer. Har du också testat det?
Ja, men absolut, och det försöker jag liksom eftersträva i hela min process oavsett vad det är, att liksom underlätta för spekulanterna att faktiskt påvisa och berätta hur enkelt det kan vara och faktiskt visa det på print. Så att absolut, absolut. Mm, okay. Det är det handlar om för mig, alltså trygghet, eller man ska ge trygghet till spekulanterna, det ska vara tryggt att kunna lägga ett bud och då behöver man liksom jobba väldigt mycket med de här bitarna, att faktiskt visa och ge trygghet i att hur enkelt det kan vara.
Ja. När du säljer hus idag, finns det mycket, eller blir det många affärer med klausuler där man lägger in så om vi kan bygga in någonting eller om vi kan göra någonting, då köper vi det?
Alltså jag försöker ju hålla mig borta från klausuler så gott det går. För att när vi skriver kontrakt, både för min skull men givetvis för både säljare och köpare, så vill jag ju att det ska vara så gott som klart när man har signat. Så jag försöker hålla mig borta från det. Däremot så hör jag ju att det är betydligt mer klausuler idag på marknaden. Och oftast är det ju med en egen försäljningsklausul. Och det vill säga att man skriver på. Alltså man köper en bostad, man skriver på papper, men klausulen innebär att köpet bara är definitivt om man får sitt egna sålt. Så sådana klausuler hör jag blir mer vanligt där ute, men jag personligen försöker hålla mig ifrån klausuler. Okay. Yes. Sen en vanlig klausul i ett husköp som är svår att komma ifrån om man inte har gjort en förbesiktning. Det är ju en besiktningsklausul, för alla vill ju såklart besikta huset om det inte är förbesiktat.
Okej. Okay. Yes. Och där har man alltid en besiktningsman eller gör man det själv? Hur ser det ut där?
Nej, men det är alltid en besiktningsman skulle jag säga. En opartisk besiktningsman som kommer och besiktar, både säljer och köper med, och även jag brukar vara med där.
Okej, okay, okej. Okay. Men då förstår jag att liksom processen att köpa ett hus är lite mer avancerat och framförallt längre kanske än att köpa en lägenhet.
Ja, men det skulle jag absolut säga. Det är fler saker att tänka på, givetvis. Absolut. Mm. Och det är ju för att själva ansvaret, rättigheterna, skyldigheterna och ansvaret är ju större när det kommer till ett hus då.
Finns det någon skillnad på när man säljer ett hus jämfört med en lägenhet, till exempel om man inte inredning men typ så vitvaror och liknande, får man ta med det från ett hus jämfört med en lägenhet, eller är det samma regler?
Nej, det är samma regler skulle jag säga. Så fast egendom är ju fast egendom, och det är ju, alltså den korta beskrivningen är ju allt som är liksom fastmonterat och som tillhör då lägenheten eller huset, det ska ju ingå i köpet. Okay. Och all lös egendom, alltså säng, soffa etc. sånt ska plockas bort.
Okej, okay. Så där finns det inga skillnader egentligen?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej, okej, okay. Jag förstår. Men superbra, men då tycker jag vi har frågat en hel del kring hus, och jag tycker vi går vidare till då lägenheter.
Absolut.
Lägenheter i Västerås, vilka är de häftigaste husen eller de mest exklusiva våningarna i Västerås?
Ja, men givetvis så är det ju de som har takvåningar med utsikt över, över Mälaren då. Det skulle jag säga de absolut coolaste i min mening, men också de som går dyrast.
Okej, okej.
Absolut. Ja.
Och är det mycket som byggs fortfarande, eller de som har den utsikten är liksom där forever?
Jo, men jag skulle säga de som har den utsikten, alltså med frontline-läge och kommer upp så pass högt, de är vad jag tror, alltså ohotade och kommer ha sin utsikt framåt. Sen vet jag inte riktigt de som ligger lite längre liksom inåt. Så om de kan bli drabbade vågar jag inte svara på riktigt, men de som har frontline läge, de har ju frontline läge, så att den lär bevaras så att säga.
Okej, okay, jag förstår. Och vad är det för typ av lägenheter, lite mer äldre eller nyproduktion, som folk drar sig till?
Ja, men det beror på lite vad vi pratar om för område, alltså utöver det vi har redan pratat om, de lägenheterna som är takvåning och skönare läge och sjöutsikt, det som är hett på marknaden och det många vill ha, eller det är hög efterfrågan på, det är ju sekelskifteslägenheter. Och det är de som är liksom producerade runt 1900-talet. Jag menar, där du får lite stuckaturer, takrosetter, och lite höjd på taket och sådär. Och varför jag tror att de är så pass heta och efterfrågan är så stor, det är för att utbudet är väldigt, väldigt lågt i Västerås. Vi har inte så många sådana byggnader. Om man jämför mot exempelvis Stockholm där man mer eller mindre hela tiden ser schyssta sekelskifteslägenheter.
Mm. Och då när de väl säljs i Västerås, de här sekelskifteslägenheterna, då går de väldigt dyrt?
Ja, men det skulle jag säga. Alltså, nu pratar vi inte så mycket kvadratmeterpris som sagt i Västerås, men skulle vi göra det så är det ju givetvis högre kvadratmeterpris på dem. Men oavsett marknad så tycker jag att sekelskifteslägenheterna går väldigt snabbt. Oftast innan visning. För att det finns som sagt en väldigt hög efterfrågan på det. Så fort när de kommer ut så hugger folk på dem. Så de går snabbt och högt, absolut.
Ja, härligt. Har du någon sån drömlägenhet som du skulle vilja sälja?
Ja, alltså, nu har jag ju sålt en av mina drömlägenheter, ska jag säga.
Jaså, berätta.
Och det är en av de här takvåningarna som vi pratar om med sjöutsikt. Faktiskt, det var typ min andra månad tror jag, sålde jag den. Så att det var extra kul.
Okej, och var låg den någonstans?
Den ligger på Stallhagen, gör det. På Nanna Svartsgata. Har utsikt över, ja, men, över Mälaren då, men ligger med gång kanske 5 minuter in till citykärnan. Så att det är jättefint läge.
Okej, okay. Hur stor var det?
100 kvadrat ungefär, en trerummare.
Okej, okay. Och vad fick man betala för en sån?
Vill gissa?
100 kvadrat. Vilken våning?
Längst upp. Med takterrass.
Hur högt?
Ja, det är inte superhögt. Det är våning, vad blir det nu, 6?
Våning 6, högst upp, takterrass, 100 kvadrat, 8 miljoner.
Mm, jättebra gissning. Vi var nära, men 7,5.
Jasså? Herregud, jag borde bli värderare i Västerås istället.
Ja, exakt. Nej, så vi var nära att nosa på liksom rekordet kring kvadratmeterpris. Och en liten rolig historia kring den försäljningen var att jag ringde kallt till den adressen. Som sagt, hade jobbat en månad ungefär. Och ja, men ringde kallt och kollade om de hade flyttankar helt enkelt. Vilket de inte hade, men allt har ett pris, sa han. Jag kommer inte exakt ihåg vad jag sa, men jag tjatade till med ett möte ändå och fick komma dit. För att han sa ju trots allt att allt har ett pris. Tjatade till med ett möte, kom dit och vi fick en otroligt fin kontakt rätt snabbt. De berättade att de hade haft väldigt många mäklare som ja, men gjort samma sak som mig, försökte få ett möte. Jag hur som helst fick en sign på plats, alltså ett förmedlingsuppdrag. Men de var väldigt angelägna om att inte lägga ut den här lägenheten på Hemnet och visa den för alla, utan han sa det, har du en köpare eller en spekulant som kan tänka sig köpa för vårat pris, vilket var 7,5, då har vi en affär. Dagen efter visade jag för en spekulant som en kollega tipsade om. Visade för dem och samma dag skrev vi kontrakt, så det tog ungefär en dag.
Åh, oh, herregud.
Då, ja, var det
du, då kände du verkligen att jag valt rätt yrke, eller?
Verkligen, verkligen. Ja, men då kände man extra mycket att det man är på rätt plats. Det är jättekul. Och jag sa det... Nej, förlåt, men jag sa ju det i början att jag är på ett riktigt bra kontor. Och det här är ett exempel på det, att det handlar om teamwork. Och där fick jag hjälp från en kollega med spekulant som köpte. Så att... Mycket handlar om att ha ett bra teamwork på kontoret.
Okej, okay, ja. Men det var en privatvisning du hade?
Jajamän, jajamän.
Okej. Okay. Ser du att det är mer effektivt än publika visningar?
Inte generellt skulle jag inte säga, utan jag tror på att man måste ha en... Ja, men först och främst maximera antalet spekulanter för att maximera antalet budgivare. Och det är då vi kommer nå det högsta slutpriset. I regel. Sen finns det undantag, men i regel tror jag det, absolut.
Okej, okay, okej. Okay. Ja, för det finns ju mycket liksom diskussioner kring det och på senare tid har jag för mig att folk börjar prata väldigt mycket om typ dolda bud, om man verkligen ska få ha dolda bud eller om det alla bud ska vara publika. Vad tänker du kring det?
Men så i slutändan är det alltid upp till säljaren hur hen vill jobba. Jag kan ju alltid bara rekommendera och vara liksom en mellanman där. Däremot så, som jag var inne på, i regel tror jag på en öppen budgivning. För att för alla skull egentligen. Det blir ärligt för spekulanterna, men säljaren kan också förvänta sig ja, men maximalt betalt just där och då. Alltså genom en öppen budgivning, det tror jag. Mm.
Men om du hade fått välja så hade du tagit bort dolt bud?
Ja, men det skulle jag absolut säga. Det, ja. Ja, jag tycker inte om att jobba med dolda bud.
Nej, och det är väldigt många som inte gör det. Så det får se, det kanske kommer bli någon förändring där. Who knows? Men yes. Igen, när vi kommer tillbaka till lägenheter. Hur, alltså inredningsmässigt, renoveringsmässigt och sådär. Vad kan du märka att folk i Västerås tycker bara så att det är riktigt, riktigt nice med lägenheter?
Oj, bra fråga. Det är super olika beroende på också vad man träffar för folk och vilka områden vi har. Skulle jag säga. Beroende på vart vi är, pratar vi där som billigast att bo i dagsläget, då tycker jag oftast det är de som är orenoverade som går snabbt. För att halvdant eller en bra renoverad lägenhet på, ja, men på de billigare områdena brukar inte locka, utan då är det snarare de som är helt orenoverade där folk ser att de kan göra det till sitt egna och kanske tjäna på det i framtiden. Men pratar vi liksom de här mer exklusiva lägenheterna och så, då är det ju mer liksom kanske läget man eftersöker, och man kollar inte så mycket på inredningen eller hur de har det i lägenheten i dagsläget, utan man ser mer läget och potentialen. Så, så det är en svår fråga att svara på.
Ja, absolut. Men kan du märka att folk börjar renovera i en viss typ av trend? Här i Stockholm bland annat så är det ju väldigt populärt med greige, allting ska vara grått beige, och Carrera-marmorna är väl på väg ut, men det finns vissa sådana segment som folk verkligen älskar, att det ska vara ton i ton, det ska vara platsbyggda bokhyllor och så vidare. Finns det någonting sånt som du märker att det gillar verkligen folk?
Jo, men du är inne på det, och det är ju samma här. Alltså, man följer ju trender, och jag tror mycket med sociala medier. Alltså, man blir inspirerad av vad andra gör, och så hänger man med på det tåget. Och det är ju lite som du är inne på, det är ton i ton, det ska vara platsbyggt, det ska vara liksom ljusa färger i kök och vardagsrummet, kanske lite varmare i sovrummen. Men det är en röd tråd oftast, skulle jag säga, i hur man renoverar i dagsläget.
Kan du säga någonting där du vet, någon form av renovering, någon form av grej som man sätter in, där man får tillbaks minst pengarna och gärna mer?
Oj, bra fråga. Nej, men det, om jag ska svara på det så här, om vi ser en ganska sliten lägenhet, det man kan vinna mycket på att göra som är billigt, det är ju att renovera alla ytskikt. Alltså, det vill säga fräscha upp väggar, tak och golv. Alltså måla alla väggar, spackla och måla både väggar och tak och lägga ett nytt fräscht golv. Även då om köket och badrummet är liksom halvslitet, så blir intrycket betydligt bättre. Och där tror jag att man kan göra den bästa vinsten. Alltså, det vill säga det är en låg kostnad för att utföra det, men jag tror att man vinner mycket på det i form av slutpris.
Okej, ja, jag förstår. Jag intervjuade en mäklare från Göteborg, eller som jobbar i Göteborg, och hon nämnde att det har blivit väldigt populärt i Göteborg, framförallt på Hisingen där som hon sålde, sån mikrocement eller mikrobetong i badrummet. Har du märkt det?
Ja, men det skulle jag säga, och det borde jag faktiskt sagt, för att det är en väldigt billig lösning, men som blir väldigt fräscht. Nu vet jag inte exakt vad det kostar, det är ju såklart beroende på storlek, men säg ett vanligt badrum 30-40 tusen, så har du ett superfräscht badrum, och givetvis det skulle jag säga är guld värt att göra, för det är det är billigt att utföra, men det är jäkligt snyggt, och jag ser att fler och fler gör det faktiskt. Absolut.
Det är så, ja.
Ja, absolut.
Men blir det inte väldigt mörkt?
Nej, men det beror på. Du kan ju välja olika toner, alltså olika färg på mikrocementen.
Okej.
Och där återigen, alltså, jag tror ju mycket på ett samarbete när man, alltså när man jobbar med en säljare, eller man får förtroendet att sälja deras lägenhet. Då kan ju alltid jag komma med rekommendationer på små saker de kan göra för att maximera slutpriset. Där är ju mikrocement ett exempel, och då kan man ju säga, ja, men gör det ett lite ljusare färg. Så att nej, jag skulle inte säga. Sen kan man ha, ja, men tona upp med liksom schysstare färg i kommoden, alltså någon ljus färg där eller någon träfärg och eller sådär. Så nej, jag skulle inte säga att det blir för mörkt.
Men om man lägger en låt säga 40 000 på ett badrum och sen så målar, som du sa, och slipar golvet. Hur mycket får man upp? Hur många procent får man upp lägenheten då?
Ja, men jag skulle i alla fall säga 100%. Det tror jag.
Är det så? Man dubblar priset?
Nej, skämt åsido. Nej, men säg att du lägger ner 50 000 på de sakerna som jag sa, så tror jag absolut att du får tillbaks det du har lagt, plus kanske 50 till. Åtminstone. Okay. Det tror jag. Absolut.
Ja, men det är... För det, just när man tänker när man ska sälja det, så vissa är ju så bara, ja, men vi måste totalrenovera innan vi säljer den, men frågan är om den mödan är värd. Och där sådana här små grejer som verkligen får upp prisen väldigt mycket. Jag tror det är nyttigt för lyssnaren där ute att höra det. Hur ser du på styling och sådär? Stylar ni mycket lägenheter?
Ja, men det skulle jag ändå säga. Jag har ett samarbete med en fantastiskt duktig stylist som heter Klara. Brukar alltid rekommendera att styla. Oavsett lägenhet, hus eller vad det är. För att styling funkar verkligen. Det gör det. För att det spekulanter liksom köper en bostad på, det är mycket känsla. Alltså får du inte den här känslan man vill åt, så kommer du inte köpa. Och just styling gör ju att den här, ja men känslan påverkas. Alltså kommer du in i en lägenhet och där det är väldigt fint och man får en bra känsla, men då blir det lättare för spekulanterna att också, ja men vill jag hosta upp och lägga ett bud. Så att jag tror stenhårt på det.
Okej. Vi har pratat lite om vardagsrum och badrum. Vad kan man göra i köket för att få upp priset?
Ja, alltså enkla medel man kan göra om man inte vill blåsa ut ett helt kök, det är ju att ja, men lämna in luckorna och täck sidor på lack exempelvis. Alltså säg att du kommer till ett kök där det är ja, slimegrön färg på luckorna och på täcksidan. Lämna in det på lack till en liksom vit färg eller beige färg. Det kommer göra sjukt stor skillnad. Absolut. Okay. Så det är så här små saker man kan göra. Byta beslag alltså, och kanske byta blandare. Alltså, små justeringar. Man behöver inte alltid riva ut hela köket för att det ska bli ett fräscht kök. Utan nej. Man kan göra lite budgetrenovering.
Eller sekelskifte?
Sekelskifte.
Färggrant eller ton i ton?
Ton i ton.
Marmor eller sten?
Oj, jag säger nog sten.
Balkong eller uteplats?
Uteplats.
Kök i eller utanför vardagsrummet?
Jag har ju kök utanför, men jag skulle säga i vardagsrummet.
Kakelugn eller öppen spis?
Kakelugn.
Fiskbensparkett eller originalgolv?
Fiskbensparkett.
Teddysoffa eller färgstark soffa?
Teddysoffa.
Linjekonst eller stora speglar?
Stora speglar skulle jag säga.
Okej. Snygga högtalare i rummet eller gömda högtalare?
Garanterat gömda.
Hus eller lägenhet?
Hus.
Ja, men superbra. Yes. Det var 10 snabba frågor där.
Ja, kul.
Hoppas ni som lyssnar, gå gärna in och kommentera om ni tycker det är ett bra segment eller om jag ska ta bort det. I alla fall, då dyker vi in på status på bostadsmarknaden. Hur är känslan på visningarna just nu?
Ja, men positivt skulle jag säga. Om man jämför mot andra sidan året, alltså när vi var i 2022 mot nu, alltså i höstas och vintras, så tycker jag att det är väldigt positivt i den bemärkelse att vi har mer folk, eller jag har mer folk på visningar. Det känns betydligt positivare. Ja, men det känns bra. Det verkligen.
Ja, härligt. Och vad frågar folk på visningarna i dagsläget?
Pratar vi lägenhet då?
Ja.
Ja. Nej, men pratar vi lägenhet så är det ju, som jag var inne på tidigare i podden, så har ju folk överlag blivit väldigt, eller mycket mer pålästa. Det man frågar om är ju väldigt mycket om föreningen, alltså hur ser ekonomin ut, hur ser belåningsgraden ut, när och hur har man låst räntorna, eller när ska man låsa räntorna i föreningen. Ja, men det. Och det är sånt som jag egentligen tycker är väldigt självklart, men som absolut inte har varit det. Men det är mycket frågor om framförallt föreningens ekonomi och hur det ser ut med eventuella räntehöjningar och sådär. Mycket är ju kopplat till räntehöjningarna som varit och inflationen som föreligger. Alltså,
man är mer rädd om sina pengar i dagsläget och därför frågar man mer kring sådana saker som kan påverka ens egna plånbok.
Okej. Okay. Mm. Glömmer man lite att fråga kring typ stambyte och liknande, eller det är fortfarande en stående fråga?
Nej, men det skulle jag inte säga att man glömmer, utan det är ofta en fråga som kommer. Det skulle jag säga att nästan alla frågar. Alltså stamrenovering, när ska man göra nästa stora renovering? Man frågar alltid om förråd, man frågar alltid om parkering, man frågar... ja, och sen det som har tillagts i dagsläget är ju mer om föreningen då.
Mm. Okej. Okay. Och du säger att det kommer lite fler på visningar nu än vad det kanske gjorde i höstas?
Mm, det skulle jag absolut säga.
Okej. Okay. Och vad beror det på? Det är ungefär samma ränteläge nu som för en månad sedan eller två.
Ja, men det är det. Men jag tror det handlar mycket om att man börjar inse att det här är det nya. Lite det här med räntehöjningarna som vi är på. Det, nyhetens behag har gått över. Man har insett att det kommer vara så här nu. Man är trött på att snacka om att marknaden är dålig. Utan man har gillat läget helt enkelt. Och behovet kommer alltid finnas där. Alltså man behöver köpa större, man behöver köpa mindre. Man ska få barn, man skiljer sig etc. Så att, framförallt det tror jag, att man har liksom tröttnat på att gå och vänta på bättre tider.
Och nu var det ju en räntehöjning här för var det en vecka sedan eller två. Och det ser väl ut att kanske bli fler räntehöjningar. Vad tror man då? Kommer priserna liksom fortsätta neråt eller plana ut, eller vad tror man där?
Alltså det är ju supersvårt att se in i framtiden. Men kollar vi liksom räntehöjningen som var här nu för cirka 2 veckor sedan, så tycker jag man inte har märkt någonting. Utan vi ligger på samma nivå. Alltså de tidigare räntehöjningarna som har varit, där har man sett en direkt effekt. Tycker jag att man har sett att det är... Ja, men folk blir mer oroliga, de bokar inte in sig på visningar och sådär. Men den effekten har jag inte märkt efter den här räntehöjningen. Däremot så får vi se vad som händer i nästa räntehöjning. Jättesvårt att se in i framtiden, men jag tror någonstans att det spår jag inne på. Att man har tröttnat lite på att klaga på marknaden, utan man gillar läget. Och nu vet vi, man är förberedd, det kommer komma en till räntehöjning. Jag tror folk kommer gilla läget. Det är bara min rena spekulationer. Men jag tror inte vi blir lika påverkade nu.
Ja, okej. Okay. Ser du något moment eller någon happening som skulle kunna göra att det fortsätter neråt?
Oj, vilken svår fråga. Nej, jag tror nästan vi har nått en botten just nu. Det tror jag, att det kommer liksom vända någon gång. Jag tänker positivt.
Ja, men det är härligt. Har du märkt att budgivningen har förändrats nu i de här senaste 2 månaderna i januari jämfört med i höstas?
Men det tycker jag absolut det har. Nu ska jag inte skryta här, men jag har nästan haft budgivning på allt jag har sålt hittills i år. Så att, men jag tycker att det rullar på bra. Alltså. Det man inte får glömma det är att man måste jobba betydligt hårdare nu med spekulanterna. Så vi mäklare, vi lägger ner väldigt mycket tid på säljarna, men jag tror många glömmer bort att lägga ner tid på spekulanterna. Men i slutändan är det ju de som ska betala från sin egna ficka, så att jag jobbar extremt mycket med spekulanterna också, vilket jag tror behövs extra mycket i såna här tider. Så att svara på din fråga, ja, jag tycker det har att jag märkt skillnad, att det är bra budgivningar nu. Jag har haft som sagt budgivning på det mesta i år, och det är oftast fler än två som budar.
Ja.
Yes.
Vad är den bästa budgivningsstrategin, tycker du?
Alltså jag tycker att man... Nu pratar jag bara till mig själv om jag skulle vara med i en budgivning. Jag tror att man ska visa att man menar allvar direkt. Att man Man ska panga på lite. Det tror jag på.
Och det ska vara samma bud hela tiden, eller ska man köra lite fluktuerande eller jättehöga bud direkt, eller vad tänker du?
Nej, men jag tror att man ska inte lägga de här 10 000 buden, utan snarare kanske ta i åtminstone en lägenhet, alltså minst 30 35 000 hela tiden, och kanske upp till 50 däromkring. Absolut.
Okej. Okay. Ja. Och man ska dra ut på det hela, eller man ska vara snabb, eller vad tycker du?
Nej, agera snabbt. Agera snabbt.
Ja. Okay.
För visa att man är seriös både till alltså nu pratar jag med mig som budgivare, alltså att man ska visa att man är men både mot säljare men också mot de övriga budgivarna, att man menar allvar. Så att agera snabbt, lägg bud direkt och lägg lite högre bud.
Mm.
Då tror jag man vinner på i längden.
Okej. Okay. Ja, superbra. Nu har jag ställt alla frågor. Och det sista är bara så om du kan ge 3 tips till säljare och köpare och vem du ska rekommendera, eller om du kan rekommendera någon annan att vara med i podden. Är det någonting annat du vill nämna innan vi kör på med det sista?
Nej, men jättekul att du ville podda mig först och främst.
Ja.
Och så, nej, men egentligen inget. Superkul att vara med och ska ge några tips här till säljare och köpare. Så.
Exakt, jag kan bara ställa frågan då. Men då kör vi det och sen så avslutar vi.
Ja.
Jättebra. Då har vi nått slutet av podcasten. Och som vanligt så brukar jag fråga efter 3 tips till säljare och 3 tips till köpare där ute som ska köpa eller sälja i Västerås. Vad skulle det då vara?
Tips till säljare. Det första tipset är att jag tycker att man ska sälja nu om man ska köpa något större och dyrare. För att i en nedåtgående marknad så gör du en bra affär om du köper något dyrare. Och det tror jag många glömmer, att man tänker bara på sitt egna, att man har tappat pengar. Men att man glömmer bort att det man köper har ju också tappat i värde. Och någonting som är dyrare och större tappar ju i kronor och ören mer. Så att våga sälja nu om du ska köpa något dyrare. Ett annat tips till säljaren, det är att man måste våga lita på mäklaren. Och då tänker jag kring hela processen. Alltså allt ifrån strategin kring utgångspris, det här med styling som vi har pratat om. Och låt helt enkelt mäklaren göra sitt och lita på mäklaren. Alltså vi är trots allt expertis på vårt område. Så att, ja. Och sen tredje och sista till säljare, det är att inte välja mäklare efter det lägsta arvode.
Ja, yes. Perfekt. Och då till förköpare.
Och då är det lite hand i hand där, men att man ska köpa nu. Man ska inte invänta eventuellt ytterligare prisnedgång. Vi kan inte se in i framtiden, men det vi vet är att det är en låg marknad, eller en lägre marknad nu än vad det var för ett och ett halvt år sedan. Utan köp nu om du har behovet. Helt enkelt. Sen tips 2, det är på lägenhet. Då ska du se över föreningen, lite som vi har pratat om. Men var noggrann och kolla på föreningens ekonomi. Kolla när lånen ska bindas om. Om de behöver bindas om, men också kolla på belåningsgraden som är viktig. För att det är en förening som har väldigt hög belåningsgrad och behöver binda om lånen snart, så finns det nog stor risk till avgiftsförändringar i negativ bemärkelse. Så att håll koll på sånt. Pratar vi hus, så var noggrann med att kalkylera för eventuella renoveringar. Och då pratar jag främst om, behövs det fasadbyte här inom kort? Behövs takbyte? Behöver man göra justeringar i värmesystemet och så vidare? Så smarta tips, kolla på sånt. Och tredje tipset till köpare är att man ska tänka långsiktigt. Alltså du köper på en lägre marknad nu. Tänk inte att du ska köpa i ren spekulation, utan tänk långsiktigt också.
Perfekt. Tack så jättemycket för de tipsen. Det har varit en superbra podd. Vi har lärt oss väldigt mycket om Västerås som bostadsmarknad. Så superstort tack Max Hjärtqvist.
Tack så jättemycket.
Slutligen då, vem tycker du jag ska intervjua härnäst?
Ska du fortsätta i Västerås?
Kanske. Jag har intervjuat två, dig och en annan nu i Västerås. Så har du någon annan stad eller någon annan person så är det jättebra också.
Yes. Nej, men ett hett tips här i Västerås. Det är en god vän till mig, men också en superduktig mäklare som heter Måns Törn. Sen har jag en kollega från Skandiamäklaren i Jönköping som jag absolut tycker du ska podda med. Han heter Josef Killit. En skithäftig kille som börjar komma upp i ålder, driver fler restauranger och börjar nu liksom mäkla på äldre dagar. Så att det skulle vara kul att höra hans resa och låta andra höra hans resa.
Ja, härligt. Men då räcker vi ut en hand till dem då, och så hoppas vi att de lyssnar på denna podcasten.
Mm.
Du, ännu en gång, stort tack.
Tack själv. Ha det bäst.